Vi har ett tema för dagens tema eller dagens predikan som heter att förlösa kraft som är bunden, att förlösa ting som är ännu inte är förlöst. Och det finns en fråga som har funnits lite inom mig och en text egentligen. Jag ska utgå från en text, och om du som behöver hitta och leta i Bibeln kan redan nu börja läsa efter första Petrusbrevet. Tips, det kommer före andra Petrusbrevet. Så om du går till första Petrusbrevet, det fjärde kapitlet, så kommer jag att stanna vid en text där. Vad är egentligen ett normalt liv, eller ett normalt kristet liv? Hur ska vi egentligen leva? Jag tror att alla vi här inne som bekänner oss som kristna någonstans inom oss förnimmer att det är så mycket som inte förlöst. Det är så mycket vi på något sätt ännu inte är inne i. Eller vi kanske har smakat lite på Guds kraft. Vi har smakat lite på ett djupare liv att leva. Men det är liksom på något sätt oförlöst. Och faktum är det att när Bibeln, eller skriften, i det här fallet aposteln Petrus, när han undervisar om hur vi ska leva, så definierar han framgång på ett väldigt annorlunda sätt. Kanske mer annorlunda än vad vi själva gör. Och det finns verkligen så mycket att förlösa i ditt liv och i mitt liv. Men det finns också ett pris att betala för det. Och det är där som Petrus är inne. Så följ med mig till första Petrusbrevet, fjärde kapitel. Så ska vi läsa Bibeln tillsammans idag. Det är inte fel att man gör det egentligen i kyrkliga sammanhang. Första Petrusbrevet 4. Så ska vi läsa ifrån vers 7. Vi ska läsa till och med flera verser i rad. Men nu är slutet på allting nära, säger han från vers 7. Första Petrusbrevet 4, vers 7. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, hur kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evigheter. Amen. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandet med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristus namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör någonting annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Till nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det med den ogudaktige och syndaren då? Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofasta skapare och göra det goda. Det var många verser. Vad säger Petrus här? Jag ser något alldeles fascinerande. Och jag tror att det här är direkt tillämpbart för oss här och nu. Jag ser 7 huvudnycklar för att du och jag ska kunna komma ännu djupare in i ett kristenliv som verkligen heter yes, det är kvalitet. Det här är dynamik, det här är något alldeles fascinerande. 7 nycklar, för dig som vill memorera det så ska jag nämna just de här 7 nycklarna. Det är bara pedagogiska skäl som jag nämner det här med nycklar och sånt. Han talar ju inte om nycklar, men 7 nycklar, 7 principer, 7 ordningar, 7 sanningar, 7 verkligheter i den här texten som gäller för dig och mig som vill leva ett sant kristenliv med allt vad det innebär. Vilka 7 nycklar talar jag om? Det första nyckeln är inte slump, tror jag att den står. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra för det? Så att ni kan be. Den första nyckeln är oerhört viktig. Om du och jag ska kunna leva ett sant kristenliv måste vi be. Vad händer när man ber? Vi kanske behöver få en liten annan förståelse för bön. Bön handlar om att man börjar ställa in sig på Guds våglängd. Och så får man rätt perspektiv på saker och ting. Jag möter ofta, och jag är själv ofta, perspektivlös. Har ni mött en människa som har ett helt förvridet perspektiv på saker och ting? Vet du vad som händer då? Allt blir fel. Små ting som i grund och botten i det stora hela är totalt obetydligt kan bli totalt dominerande i människans liv. Någon som gjorde dig ledsen för 50 år sedan. Ja, men ge mig ett genombrott. Hela det perspektivet kan förstöra ett helt liv. Någon trampar dig på tårna. Någon gjorde dig ledsen. Och så får en sak, det var sant, det kanske var verkligt fel perspektiv. Men så finns det också andra perspektiv som kan bli fel. Saker och ting som egentligen är väldigt allvarliga nonchalerar man. Bön har en enorm förmåga att ställa saker och ting i rätt ordning, i rätt perspektiv. Du ser klart, och ser du klart gör du rätt bedömning. Och gör du rätt bedömning så bör du prioritera rätt och går åt rätt håll. Det är ju bättre att vackla framåt på den rätta vägen än att med fasta steg gå vilse. Eller hur? I tron att du är på väg åt rätt håll. Utan bön tror jag inte att en människa som bekänner sig som kristen lever så som Gud vill. Bön har också en enorm förmåga att inte bara ge rätt perspektiv utan faktiskt också kraft att lösa problem. För vad hjälper det om du och jag gör rätt analys? Jag har läst så oändligt många böcker på hur man ska bygga det ena och det andra. Men till syvende och sist räcker det ju inte med att vi vet det. Vi måste ju ha kraft att göra det också. Eller hur? Nåväl. Bön, och nu kommer poängen, sker inte automatiskt. Jag kan stå här och tala. Vi ska be, vi måste be. Alla vet väl det. Bön sker inte automatiskt. Det krävs någonting. Så att ni kan be. Man kan inte be om inte man tar de två första orden på allvar. Två grekiska ord. Vara samlade och nyktra. Vad betyder detta? Samlade grekiska sofronesate. Betyder egentligen vara klar i tanken. Vara vid sina fulla sinnens sans. 1917 års översättning har besinningsfull, enda sen som är besinningsfull eller förståndig. New International Version har begreppet clear minded. Du måste tänka klart. Endast den som börjar tänka klart och nykter, grekiska nefo, det är inte bara bokstavlig betydelse, inte berusa sig på berusningsmedel av olika slag, utan här handlar det egentligen också om att tänka nyktert. Inte låta sig påverkas av varje liten konstig vind, våg av religiös eller andlig ord. Tänka nyktert. Vad säger skriften? Vad är viktigt? Vad är relevant egentligen? Endast det. Endast de som bevinnlägger sig. Jag är samlad och jag tänker nyktert. Därför ber jag. Därför ber jag. Och börjar vi be, då händer någonting. Då plötsligt blir saker viktigt. Okej? Första nyckeln som Petrus säger. Ni börja tänka nyktert och samlad så att du kan be. Jag vet varför du inte ber. Därför det är så vansinnigt mycket som drar hit och dit och fram och tillbaka, upp och ner. Du tänker inte klart. Det är alldeles för mycket kast hit och dit, fram och tillbaka, upp och ner. Kaos. Det är inte så att du inte vill be. Det är bara det att du har inte förmåga att göra det. Därför du tänker inte klart. Du inser inte hur viktigt det är. Och det gäller oss alla. Nummer ett. Bön ger rätt perspektiv. Nyckel nummer två. Är ni med? Då säger han så här från den åttonde versen. Vi ska bara göra en textutläggning i alldeles enkelhet. Nummer två är kärleken i centrum. En sant kristet liv är kärleken i centrum. Framför allt, vad betyder det? Framför allt betyder framför allt. Ska ni älska varandra hängivet. Hur kärleken gör att många synder blir förlåtna. Älska varandra. Det är inte verksamheten vi ska älska. Det är inte visionerna vi ska älska. Jag vet hur lätt det kan bli när man är fångad av en oerhört specifik kristen vision. Till slut blir visionen så viktig att man trampar på människor för att uppfölja visionen. Och då börjar det bli fel. Älska varandra. Inte ambitionen, inte diffus kärlek till Gud. Jag trampar på dig för jag är på väg till att älska Gud. Hur kan du älska människor som du ser? Hur kan du kan inte älska Gud som du inte ser om du inte älskar människor som du ser. Skriften är väldigt tydlig där. Så måttstocken på sann andlighet är inte hur länge du kan fasta eller hur mycket du ger offer, utan det är hur mycket älskar vi varandra egentligen. Det är en sann måttstock på andlighet faktiskt. Och kärleken kan inte vara passiv. Kärleken kan inte vara, jag älskar dig teoretiskt. Alltså, försök gör det och din dejt blir inte så långvarig. Älska hängivet, säger Petrus här. Sann kristendom är inte what's in it for me, utan what's in it for you. Sann kärlek handlar inte, vad får jag ut av det här? Ibland är jag lite rädd för när jag möter så många andliga vagabonder som går från plats till plats till plats, för man hittar inte det som passar mig och mina behov. Nu innebär inte det att det också finns en viss sökande efter det som kan vara rätt. Men det handlar inte om att du ska bli i första hand bekräftad utan, och betjänad, utan du ska tjäna. Då blir det rätt för dig. Och jag tror att det är profetiskt allvarligt, därför att egoismen är exakt den tidsålders anda vi lever i. Vi lever ju, alla ska vara autonoma, alla ska vara självständiga, alla, mig, mitt. Det är otroligt tryck i den postmoderna tänkaren. Vi är enormt tryck. Vad är bäst för mig? Det är sant för mig. Det smittar så oerhört lätt av sig, min vän. Sann andlighet, sann kristendom, det är bönen i centrum. Och kärleken är det handlar om. Vad kan jag göra för dig? Och sen säger Petrus någonting märkligt här. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Du som tycker, hjälp, jag skulle behöva ganska mycket förlåtelse från synd. Kanon, börja låta Guds kärlek verka. Jag säger inte detta, jag säger det med lite teologisk glimt i ögon. Men det är som att Gud säger, jag bortser från en hel del synder du håller på med. För du älskar människor så mycket, precis som jag gör. Jag undrar om inte Gud gillar mera människor som kanske inte alltid... Han vill att vi ska vara distinkta i teologin. Men hellre älska med lite diffus teologi än ha perfekt teologi. Men lite kärlek. Är ni med mig? Okej. Okay. Det andra nyckeln var alltså kärlek i centrum. Tredje nyckeln. Sju nycklar. Oj, det gäller skynda sig. Det är rätt märkligt i nionde versen. Efter 8 kommer 9. Var gästfria mot varandra utan att knota. Mycket märkligt tycker jag. Men när Petrus räknar upp den kristnes livsstil, så räknar han upp och säger, det har inte bara med din individuella andlighet att göra. Sann kristendom handlar faktiskt om helheten. Det är ingen privat sak, det är en total sak. Det berör ditt liv, ditt hem, allt. Här uppmanar Petrus oss på någonting väldigt fascinerande. Han säger, öppna ditt hem. Inte bara din mun, eventuellt din plånbok någon gång. Öppna ditt hem, för om folk får komma in i ditt hem, då börjar jag visa att det är äkta det vi håller på med. Eller hur? Var gästfria mot vad då? Mot allt och alla. Börja med varandra. Var gästfria mot varandra. Inte motvilligt. Ja, ni får väl komma då. Va? Skynda er ut bara. Va? Börja med att ge folk en liten klocka när de kommer. Det kan ibland behövas, men var gästfria. Vid andra tillfällen står det så har man till och med fått änglar på besök. Ja, det är sant, men man vet inte om de är goda eller onda, men det är en annan sak. Men förmodligen goda. Men alltså, var gästfria. Ibland undrar jag, vi skulle behöva öppna vår generositet, öppna våra sinnen och hjärtan och hem. Och inte bara se problem, knota. Och knota inte står det, eller knota, jag vet inte om ni förstår vad knota betyder. Klaga, gnälla, det ena duger inte, det duger inte. Har ni inte hört om pastorn som var på besök vid ett ställe, han skulle komma och predika. Och så var det en man som kom och hämtade honom. Och pastorn frågade, hur är det i församlingen? Ja, det är inte bra, det är fruktansvärt. Alltså, vad är det då? Ja, det är, vi är pastor, det är ingenting med pastor. Och lås, sång och musik kan, det är ingenting. Alltså. Och det, det är då allt var dåligt, allt var dåligt. Det är bara jag, det är bara mig och min bror, det är någonting med egentligen. Jaha, sa pastorn. Ja, förresten, sa mannen, det är inte så mycket med brorsan heller. Det är väldigt lätt att det blir så där, eller hur? Man ser så otroligt mycket fel på andra och då är profetians gåva enormt igång alltså. Men spegelbilden så plötsligt så försvinner det profetiska och då kommer trons ande in istället. Men okej, alltså min vän, mognad, och det här är stor nyckel. Andlig mognad. Andlig träning, andlig utveckling. Det sker aldrig individuellt, det sker i en kontext tillsammans. Öppna ditt hem. Här kan vi fejka andlighet med varandra, men inte i vårt hem, inte i vardagen. Okej. Här tror jag att det vi vill göra i vår kyrka och många andra också, vi kallar det för Petra-grupper här, eller cellgrupper, eller smågemenskap. Det är fruktansvärt viktigt, därför det är ett uttryck för sann andlighet. Du får komma in i mitt hem. Okej, du får se hur det verkligen är. Okej, odiskat kanske. Okej, bön var det första. Det är helt avgörande för perspektivet. Kärlek, det är det handlar om. Tre, då visar det sig. Vi öppnar hemmet, inte bara kyrkdörr här en gång i veckan. Okej, det fjärde, vers 10, väldigt viktigt. Fjärde nyckeln, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta, min vän. Tjäna varandra, var och en. Se det. Ni har hört mig säga det här förr. Vilka är var och en? Ja, du är en och var. Det vill säga, alla ska tjäna. Alla ska tjäna. Du kan inte växa som andlig människa. Du kan inte växa som kristen utan att tjäna. Det går inte att växa om du inte tjänar. Man kan inte konsumera sig fram till mognad. Man kan bara betjäna sig fram till andlig mognad. Hur tjänar du? Vem tjänar du? Som någon sa, lyckligast är den som tjänar mest. Han kanske tänkte på något annat, men i biblisk bemärkelse, lyckligast är den som betjänar flest. Lyckligast är den som betjänar. I den allmänna atmosfären vi har i vår tid är ju liksom inte låt mig få betjäna, utan betjäna mig. Men i kristen tänkande precis tvärtom. Lycklig den som tjänar och betjänar mest. Det är en hemlighet. Hur frigör man hemligheter och kraft? Börja tjäna. Vet du vad man sak? Ja, men vad ska jag betjäna med? Den nådegåva du har fått, står det. Den nådegåva du har fått. Jag har ingen aning om vad jag har fått. Ja, men då är det väldigt viktigt att du börjar finna den. Den nådegåva du har fått. Vet du om att du är begåvad? Du är begåvad med det Gud har gett dig. Gud har gett dig någonting. Kanske en musikalisk gåva. Kanske en gåva att tjäna. Kanske en gåva att tala. Jag föddes talande. Jag babblade lika mycket då som nu. Men absolut. Och talar man, det kanske är en mer synlig roll, så ska man komma ihåg att det är ord från Gud som är relevant, eller hur? Och om vi tjänar, hur, min vän, jag vill utmana dig. Använd, börja tjäna med den gåva du har. Om det så är tala, om det så är praktiska saker, om det så att be, om det så att ta med folk och berätta om andra. Om det så, det här fick jag en liten känsla för att jag ville stryka under. Varför inte börja öppna ditt hem för smågrupper? Du kanske inte känner att du är en andlig ledare och har en liten grupp på 5-10 stycken att betjäna. Men du kan väl öppna ditt hem för andra? Varför inte börja använda det du har fått? Jag orkar inte. Jag är så mycket annat. Då, min vän, behöver du använda nyckel 1 igen. Be så att du och jag får rätt perspektiv. Vet du om att jag kom hem till en familj en gång? Det är faktiskt sant. Hälsade på. Och det var ingen som öppnade dörren. Alltså, vi ringde på. Och vi hörde att det var folk inne. Och till slut så öppnade vi dörren och ropade. Och då ropar de, det var ett par, så ropar de från tv-rummet. Vi kommer när programmet är klart. Det är faktiskt sant. Så vi fick sitta och vänta där vid dörren. Det var några år sedan nu, tills det här, det var någon serie de följde. Vi fick sitta och vänta en kvart innan programmet var klart. Vi kom något för tidigt då. Så att när programmet var klart kom de ner. Då kände man kanske att det var lite fel perspektiv på saker. Vi stannade inte så jättelänge där. Men i alla fall, vad jag vill säga är att varför hinner vi inte saker? Varför orkar vi inte göra det rätta? Jo, kanske därför att vi har fått fel perspektiv på vad som vi ska ägna vår tid åt. Är ni med mig, kära vänner? Det börjar med bön. Om du ber och har det som en passion, då kommer det inte vara så svårt att öppna ditt hem. Då kommer det inte vara så svårt att förstå vad han har gjort för dig. Och jag vill tjäna med det jag har fått. Gud kommer inte begära att du ska tjäna med det du inte har fått. Men det du har fått kommer du och jag att en gång få redovisa. Så min vän, börja använda det. Och så står det, när du gör det så ska du tjäna med den styrka. Ser du det? Den styrka Gud ger. Det är det grekiska ordet ischus, som betyder makt. Det är till och med ett starkare ord än dynamis. Du kommer att känna det här. Det här. Jag är otroligt obegåvad. Men någon gåva har jag. Och när jag kör det jag har, då känner jag, det här, det är någonting. Men när jag sysslar med någonting som jag inte har som gåva, jag känner, hjälp, att det är så förvirrat och svagt. Andra är, har redan konstaterat det innan jag har förstått det. Men min vän, allt förmår du genom den kraft Gud ger. Och han ger kraft åt det du har gåva i och kallelse. Börja tjäna. Bli inte en konsument. Bli någon som förmedlar Guds liv. Okej? Okay? Det var den fjärde nyckeln. Är ni med? Femte nyckeln. Nu kommer någonting som vi inte så ofta talar så ofta om. Lidande förlöser Guds närvaro. Vad är det vi behöver i vår församling? Vad är det vi längtar efter i våra liv? Vad är det svensk kristenhet behöver någonting mer än annat? Det är ju Guds närvaro. Det var, allt var jättebra, men det där med Jesus försvann ju. Guds närvaro. Går man på en restaurang vill man ha mat. Går man på bio, om du gör det, så är det en film du ska se, eller hur? Om du står vid McDonald's så är det ju McDonald's hamburgare du vill köpa. Kommer du till Guds hus är det väl Gud vi ska möta. Och det är precis det som är så oerhört svårt i så många kontexter. Man möter allt annat än Gud. Men vad förlöser då Gud? Kolla, ska du få se vad skriften säger. Då säger ju Bibeln så här, mina kära, blir inte överraskade eldprov ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som händer. Det gläder istället över att ni delar lidande med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbara. Saliga är ni om ni skymförs för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Guds ande vilar då över dig. Och här har vi ju nyckeln. När vilar Guds ande? Eller som 1917 års översättning säger, härlighetens ande, Guds ande vilar över er då. När vilar Guds ande över er? När är närvaron verkligen närvarande? När vi lever ett sånt kristet liv att det faktiskt väcks reaktioner. När vi inte bara blir anpassade, utan när vi anpassar oss efter Guds andes sätt att vara. Jesus väckte vansinnigt mycket reaktion. Ingen gäspade i Jesu närvaro. Det var ingen som gäspade. I min närvaro är det jättemånga som gäspade. Det är jätteintressant, för jag ser mer än du tror. Men i Jesu närvaro gäspade väldigt få alltså. Varför det? För man blev antingen, wow, hjälp, vilken uppenbarelse, vilken kraft. Eller så blev man vansinnigt arg. Men det var ingen gäsp. Okej, okay. Det vill säga, det finns ett mått av lidande om vi verkligen kliver ut och lever så som han levde. Lidandet i vårt land kanske inte så mycket pisk och snöbollar i skallen. Även om det kan vara det, i många länder är det ju så. Ännu värre saker än snöbollar. Men det kan vara förtal. Tro mig, förtal, det kan vara skymf, det kan vara anklagelser, det kan vara skvaller, det kan vara missförstånd. Du kan bli förfördelad därför att du tillhör Jesus. Tro mig, det är ett mått av lidande. Jag känner igen vissa moment av detta. När man kan uppleva att, vänta nu, hallå, vad är det de, vad säger du? Nej, det var inte jag som startade första världskriget. Alltså, men, och inte Napoleonkriget heller. Men vad gör du när du blir anklagad, falskt kanske anklagad? Vad ska du göra? Ett. Finns det substans i kritiken? Ta till dig det och omvänd dig. Två. Gå till personen i fråga och red ut om det går. Går inte det, lämna det åt Gud och fortsätt tjäna Gud. Smärtsamt, absolut. Men vem har sagt att det ska vara lätt? Det ska vara rätt. Fick Jesus lida? Yes. Hade Jesus anden närvaro? Hade Jesus andens närvaro? Absolut. Men varför skulle du få ett lättare väg då? Gläder istället över att dela lidandet med Kristus. Därför då kommer anden att vara nära dig. Men om du och jag är Mr. Kameleont, då blir inte anden så närvarande längre. Halleluja. Okej. Femte nyckeln. Sjätte nyckeln. Fly det onda. Fjärde kapitlets femtonde vers. Det får inte hända att någon av er måste lida som mör eller tjuv, eller därför att han gör något annat ont, eller blanda sig i andras angelägenheter. Men för Kristus skull kan vi lida. Jag vill inte säga så mycket om detta. Ibland lider vi ju på grund av vår egen dumhet och vår egen dumdristighet, och det är inget uppmuntrande lidande. Fly, självklart ska vi fly uppenbara ting som tjuveri och annat. Men det här var intressant. Vi ska inte hålla på att blanda oss in andras angelägenheter. Låt det vara. Rör inte med. Ja, men det är så intressant, det är så nyfiken. Ursäkta mig. Börja be så du får perspektiv. It's not your business. Du och jag är God's business. Är ni med? När man har med Guds ande att göra, och det har man när man ber, så sysslar man inte med andras angelägenheter. Det är inte ditt och min uppgift, för det blir bara trassel och problem. Tappa inte fokus. Och det är ganska snabbt man ser vilka som ber. För när man möter och umgås med människor som ber, så är det mycket om vad som är på Guds hjärta. Där det inte är det, då behöver du be och jag med. Är ni med mig? Och om man börjar tala om och avslöja, vänta nu, det här är helt tokerier vi håller på att babbla om här. Då blir det ett mått av skymf och lidande. Kristen förkunnelse, och det här är jätteviktigt, ska dock aldrig vara en moralförkunnelse. Min uppgift är inte att hålla på och säga så här mycket får du göra, så här mycket får du inte göra. Den filmen får du se och det. Skip it. Absolut inte. Om jag, en förkunnare, håller på och predikar massa moral, så blir det bara modlöshet som frukt. Och modlöshet och bitterhet, för man kommer att säga det här funkar inte. Och högmod för den som lyckas något mindre sämre än den som lyckas normalt dåligt. Vi ska inte hålla på och förkunna moral. Vi ska förkunna Kristus. För vi klarar inte själva att lyfta oss upp i håret. Det är jätteviktigt. Lyssna nu. Kristendom är i första hand mystik och i andra hand etik. Mystik menar jag det djupa mötet med Kristus. Kristendom är i första hand mystik och i andra hand etik. Det vill säga, när vi möter Kristus, då vill vi och kan ju vi börja leva som honom. Men blir det moral så är det bara dött. Är ni med mig? Så, därför min vän, så prisad vare Herren. Vi flyr det onda och vi prisar och möter Jesus. Det var sjätte nyckeln och sjunde nyckeln. Tänk att vi har så många nycklar. Va? Första så har vi bön. Det är det viktigaste perspektiv. Andra kärleken. Det tredje hemmet. Det fjärde tjänandet. Det femte lidandet. Det sjätte flykten ifrån synd och dumheter. Det är evighetsperspektivet. Det är sjuttonde versen. Så ska vi alldeles strax gå in i nattvarden och möta Kristus tillsammans. Till tiden är inne för domen, säger Petrus. Och den börjar med Guds hus. Men, säger han, hur blir det med dem som inte vill tro på Guds evangelium? Och så kommer han, vi blir räddade med knapp nöd. Men hur blir det med de andra? Och så säger han, därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sina liv åt Gud. Och fortsätta göra det goda. Det är någon som kom till mig, Sven, hur känns det att förkunna predika? Hur många tusen predikar du för? Jag predikar för Jesus. Jag har ingen aning. Jag predikar för det är min kallelse. Jag älskar att göra det. Idag sa jag till min fru när vi satt och förberedde mig. Vilken fruktansvärd nåd. Tänk att jag får sitta och förbereda mig och predika. Det är helt underbart. Jag är den mest lyckligaste människan som finns. Och jag har den mest härligt tjockaste son som finns också, va? I den åldern är det. Men det gör ingenting. Jag är den vackraste frun. Allt det här kan jag redan. Men min vän. Det handlar om en sak. Och det handlar om sådd och skörd. Jag kommer tänka på en sak. Nämligen den. En dag kommer Jesus att se dig och mig i ögonen och säga: jag var hungrig. Gav du mig något att äta? Gud, det du hade gett mig, det gav jag, andlig mat. Jag satt i fängelset, satte du mig fri. Det är därför vi i den här församlingen, vi är bara tjänare här inne. Vi har inga kungar, vi är bara tjänare. I den här församlingen förkunnar vi Guds ord, i den här församlingen ber vi för sjuka. Och är det bara en här så ska den personen bli frälst och helad och omvänd varenda söndag. Därför det är vad vi kallar det att göra. Vi vill vara en restaurang, andligt, som levererar det som har relevans. Överlämna ditt liv åt Gud och fortsätt gör det goda. Det är vad Gud talar till dig och mig om.